Okej, lyssnare, vi har hört vad ni säger. Förra introt där vi drev med Harry Maguire och hans stora huvud.
Det följer ju inte väl ut.
Nej, det var inte så uppskattat, va?
Nej.
Till och med en av våra medarbetare beskrev det som det sämsta introt i poddens historia.
Medarbetare och medarbetare.
Men alltså, vi har ju ändå ett erkännande kring det där introt. Det var inte vi som kom på det.
Nej.
Vi tog ju in en extern manusförfattare.
Ja.
Som tog alltså sinnessjuka summor för att skriva det.
Men det var det värt. Tyckte vi då.
Ja, vi tyckte då. Men nu tycker vi att...
Men framförallt var det ju Expressen som då bestämde åt oss att vi skulle
ha den här. De anlitade den här killen. Han heter ju Anders B. Karlsson ju. Och vi tänkte så här, han får själv försvara och stå för det här skämtet.
Jag tycker också det.
Ja, så nu tar vi in honom. Så Anders, kom in genom dörren. Anders. Okej, Anders B. Karlsson kom inte in. Hans huvud är för stort. Men vi ska såga igenom dörren här och så återkommer vi sen.
Varför gjorde du inte här efter förra gången? Vi borde bara sågat konturer av huvud runt dörren. Så jävla dumma.
Hälsa på Harry där ute förresten, Anders. Ni kommer säkert bra överens. Crash är tillbaka för andra gången i veckan tack vare Pontus Wejnemos jävla vad. Sport Expressens Premier League podcast för andra gången i veckan som sagt. Men nu har vi två tillskott faktiskt. Det är Therese Strömberg, känd från podden Kicking Rush.
Förhoppningsvis.
Och det är Kim Wersén, känd som klipparen i Kicking Rush.
Ja, tack.
Och också Liverpool supporter.
Ja.
Och du har någonting med den här...
Han har ju också varit med tidigare.
Han har varit med tidigare och du har vissa kopplingar till den här fruktansvärda produkten Tutto Balutto.
Ja. På tal om när jag var med sist tror jag det var... Kanske var ett år sedan runt VM.
Oj, där. Är det så länge sedan?
Då pratade vi också om Harry Maguire och hans...
Ja, vi har någon form av Harry Maguire.
Men jag tror det var den gången jag sa att det var stort nog att ha egna månar i omloppsbanan.
Ja, vi är såna genier.
Pappa lyssnar varje gång vi gör det här, kan jag ju säga.
Var vi på månar?
Ja, Jupiter har många av dem.
8 tror jag.
Harry Maguire då, hur många är han?
Therese, hur är det läget med dig?
Det var bra, sen kom jag hit.
Ja. Tillbaka från VM. Har du varit med sen du var på VM?
Nej, det tror jag inte.
Vad har du för intryck från VM? Och var? Och resten?
Herregud. Det var ju 1000 år sedan nu.
Ja.
Det är väl en månad sedan jag kom hem nu. Typ.
Ja.
Så det är väl dags att jag är här igen.
Mm.
Intryck från VM var att det var jävla varmt i Frankrike.
Mm. Ja, du borde skriva en bok om det.
Det finns så mycket att berätta.
Väldigt fint. Vi hade ju ett transferfönster som stängdes igår. Har vi någonsin gått igenom det? Vad tycker ni om att vi stänger i samband med ligapremiären?
Jättekonstigt.
Ovant ju.
Ovant väldigt, känns det. Men är det bra eller?
Jag har tänkt att det ska fortsätta ganska länge till.
Alltså det är väl smart tanke. Men om man stänger ett fönster tidigare än de andra, det är ju galet.
Jag tycker att det är en jättebra grej. Jag tycker det är bra att stänga. Men jag tycker, alltså, de borde ju stänga samtidigt då, fönstren. Som du säger. Men ligorna startar ju inte heller samtidigt. Och alla ligor har ju inte bestämt att det ska se ut så här heller. Så att det blir ju lite märkligt när det är olika.
Men varför startar inte alla ligor samtidigt? Det är ju också konstigt.
Jag vet inte. Du får fråga någon av dem som bestämmer Pontus.
Nej, men nu frågar jag dig.
Jag tänker att det som är nytt, Arsenal är inte så påverkad av det här, för vi har inga spelare som folk vill köpa. Men jag tänker mig att till exempel för Spurs fans så måste det vara märkligt att Eriksen fortfarande kan bli såld och de kan inte köpa in en ersättare. Och det finns ju klubbar i liknande situationer. Så jag håller med. Det är inte jättebra att det inte är synkat med de andra klubbarna. Även om man kan förstå. Jag vet inte om jag heller kan förstå grundtanken bakom. Jag kan ju tycka att det är roligt att man kan så här panikfixa efter 1-5 i den första matchen.
Men har det någonsin hänt att man panikfixar?
Arsenal gjorde det. Arsenal köpte ju 5 spelare efter förlorat med 2-8 mot United.
Det minns jag.
Det var de 5 spelarna.
Alltså jag minns matchen.
Ja, 2 var okej. 3 var...
Vilka
absolut
vilka
var den då?
Det var Arteta, det var Mertesacker, det var Park, vilka var det?
De tre ändå bra värvningar skulle jag säga.
Ja, Mertesacker och Arteta var ju bra. Och de blev ju faktiskt. Sen var det, jag kommer inte ihåg vilka var fler tyvärr. Men ja, det var i alla fall ett helt sinnessjukt
räddande. Hur gick det för Arsenal sen? Gick det bättre efter de här panikvärvningarna?
Ja, men Arteta var ju ändå en viktig
spelare. Jo, men inte för spelarna utan för laget. Gick det bättre? Var det värt att panikvärva?
Jo, men det var det. Ja. Alltså Arteta och Mertesacker gick ju in i startelvan och var ju där i några år i alla fall. Så det, ja, det har gått sämre utan dem. Ja.
Vilken solskenshistoria ändå.
Ja, nu kommer vi in på Arsenal. Hur gick det till? Nej, men jag tänker att vi gör i vanlig kick-rush-tradition så gör vi så att vi går igenom alla transferfönster, alltså klubbvis, och så sätter vi någon slags getingbetyg. Och det ska inte så bli så utdraget som laggenomgången, som ju var otroligt lång. Eller hur, Kim?
Ja, den var väldigt lång.
Vad tyckte du om att klippa det?
Klippningsmässigt var det ganska skönt, för att det var ju typ ett break i mitten. Så det var inga så här jinglar och ingen sånt där grejer liksom.
Just det.
Så klippningsmässigt var det ganska bra ändå. Mm. Så var det ju på två också, så var det ju inte så farligt.
Ja.
Det är synd att vi inte hade mer jinglar.
Det var helt fruktansvärt att lyssna på, ska ni veta. Jag lyssnade på båda avsnitten.
Varför var det fruktansvärt för?
För det var bara ni som pratade i två timmar.
Men vad fan har du vänt? Det är inte så att vi mörkar vad podden handlar om. Det kommer vara två killar som pratar om fotboll.
Det är precis vad det är.
Ja, det var kul. Det var jättebra. Jag ångrade mig.
Ja. Podden som levererar vad den lovar.
Det här är så, det roliga är att man vet att så här, när man går igenom på iTunes och ser recensioner av podden, då vet man att när det är en stjärna och typ så här, värsta jag någonsin har hört, då vet man att det är Therese som har skrivit
Ja, det är trist. Det är trist att du har den attityden. Men förståeligt också.
Men också är det kul. Ja,
men vi kör...
Skapar en diskrepans, va?
Vi kör bokstavsordning. Och nu tänker jag inte köra Bournemouth först. Nu,
det är jävla sopa.
Nu skippar jag AFC Bournemouth.
Det fick också mycket hat när ni startade.
Fick jag
hat när ni startade med Bournemouth.
Jag säger det.
Det var ju också en Twitter-storm mot dig.
Mot mig?
Nej, mot det. Att ni startade med Bournemouth.
Ja, det är helt förståeligt.
Nej, ja. Kom at me.
Ingen
come
at me.
Det är ett hån mot Bournemouth. Som är Bournemouth, de är inte AFC Bournemouth. Okej, Arsenal. Väldigt aktiva med deras mått mätt, med allas mått mätt. Nicolas Pepe kan vi nämna. Saliba lånas ut första säsongen. Chebalos på lån.
Chebalos.
Vad ska man säga?
Ingen förstår vem
Chebalos.
Det är Chebalos. Det som är en lök.
Kieran Tierney, ytterback. David Luiz. Therese. Spontan reaktion.
Jag hade ju velat ta Ceballos till Milan, men det fick jag ju inte.
Ja.
Det är min spontana reaktion. Men det känns som att det har hänt jävligt mycket, men inte jättemycket där det borde hända saker kanske.
Hur tänker du då?
Ja, i försvaret borde man ju få in några riktigt bra spelare, och det vet jag inte riktigt om man har fått.
Nej, det är Tierney då som är den nya Andy Robertson. Pontus.
Ja, det säger så.
Jag tror du skulle bli provocerad.
Nej, jag har inte sett ganska mycket Celtic i vår. Mm. Men jag skulle inte säga att jag är inte överdrivet förtjust i Tierney. Alltså, han har ju varit bra, men han har inte stuckit ut så mycket i Celtic. Vilket gör att jag är försiktigt entusiastisk över den värvningen. Mm. Om jag nu kan vara det över någonting som gör. Men försiktigt positiv.
Mm.
Det är ändå uppfriskande mot pool till alla andra som ger liksom fem getingar på den där meningen.
Ja, men det tycker jag. Alltså, men folk har inte koll. Det är, alltså gud, det gör mig mest provocerad i hela världen. Folk som hävdar att de har suttit och kollat på Celtic, alltså, det tror de inte har. Det är lögner. De har ingen koll.
Det är många
de har spelat FM och så har de värvat honom. Och så tycker de att han blir fem stjärnor på tre säsonger eller vad det nu blir. De har värvat honom på manager-delen av FIFA. Och så får han så här 93 i rating för att han är ung. Men folk har ju inte koll. 97. Alltså folk har ju inte koll på honom.
Ja,
alltså han är 22. Nej. Det är ju klart att han är en jättetalang. Men folk sitter och hyllar honom som... Men alla som hävdar att det är fem getingar värvning, de har ju inte koll på honom. Och det är ett problem, mina vänner.
Man kanske också får se till när man... Även hur bra han sägs vara, så när man är så ung också och ska in i ett lag som haft såna enorma problem... Just där. Man får ju väga in det också då i hur högt man kan värdera en sån värvning. För att det är ju inte säkert att han, bara för att han har jättemycket talang och är väldigt bra, kan vara den som ska hjälpa till att styra upp det här. För att han kanske är för ung också. Alltså det är sådana saker som man måste väga in också när man värderar.
Nej, men det är alltid en risk att värva från ligor typ, i stil med skotska ligan. Sen är det så här att Tierney, alltså, det är en spelare som klubben verkar ha scoutat väldigt väl. Och det är ju en position som Arsenal haft problem med. De har antingen Monreal som mer eller mindre känns slut, eller Maitland-Niles som egentligen är en mittfältare och som inte funkar så bra på vänsterbacken. Så
och Kolasinac som egentligen är en
wingback,
ja, eller någon form av thugbuster.
Ja, men framförallt så funkar ju inte en fyrbackslinje.
Nej, men alltså, det är problemet så, med Arsenal i mitt tycke, när de har värvat de här spelarna till sin defensiv, alltså Kieran Trippier kan såklart bli hur bra som helst. Det finns, han har ju jättepotential obviously. Det är inget snack om den saken. Men det problemet är att de har plockat in David Luiz, de har plockat in Kieran Tierney. Två i ett defensivt sätt tänkt, om man tänker defensivt, det är ju två offensiva backar. Det är ju inte, det är inget som kommer komma in och stabilisera Arsenals försvar och göra det till en mer, alltså, balanserad backlinje.
Och det är alltså det som är lite grejen också med en sån tränare som Emery, som inte är känd för att vara världens bästa försvarstränare direkt, att han kanske då hade behövt minst en väldigt liksom rutinerad och alltså en försvarare med mycket pondus som faktiskt kan gå in och hjälpa till.
Ändå, Luiz är väl ändå rutinerad av pondus. Det får man
ja, absolut, men alltså, han är ju inte samtidigt. Nej, men precis, samtidigt så är det ju det som Pontus säger, att han är kanske inte den heller som kommer stå längst bak hela tiden.
Nej. Nej, han har pondus i uppspelen, men han har ju inte pondus i försvarsspel.
Nej, jag har det med. Eller förlåt, Kim.
Nej, jag skulle bara säga det att det de också vill få in, tänker jag, med David Luiz är ju också någon sorts vinnarskalle. En spelare som har vunnit allt som går att vinna. Det är ju någonting som Arsenal saknar, tycker jag.
Ja, de har inte vunnit
på, nej, på senare år liksom. Jag utropade ju, det var väl Lichtsteiner förra året som kanske fanns sitt bästa värvning sett till vad de betalade.
Fruktansvärd värvning.
Ja, det var det. Men nu betalar de, vad är det, 8 miljoner för David Luiz. Det måste ju vara supervärvning, eller?
Ja, jag är förvånad. I och för sig, han är ju 32, men han har nyligen skrivit på ett nytt kontrakt med Chelsea. Jag blir också förvånad över att den går så billigt. Alltså,
får han samma lön i Arsenal, så är det ju... Vad har Arsenal för lönepolicy? Alltså, det var ju inte så att han satt på en lön på 70 000 pund i veckan.
Nej,
så det är snarare dubbla vi snackar om. Och Arsenal har ju redan en otroligt stor lönebudget.
Ja, men de har också rensat ganska friskt ur den i sommar. Så det tror jag inte är några större problem.
Har de verkligen det?
Ja, Ramsey försvinner, Cech försvinner, Welbeck försvinner, Lichtsteiner försvinner. Så det är ju ganska...
Okay.
Ospina försvinner, Koscielny försvinner, Iwobi försvinner. Så det är ganska tunga löneposter. Men vi borde, nu har jag varit ganska tyst här, för jag har pratat för mycket om Arsenal. Så det är medvetet. Ska vi sätta ett betyg då? Jag vill ge dem en 4. Jag tycker de trots allt har adresserat. De har ändå tagit in två spelare som är tänkt att starta i backlinjen. De har tagit in en bra i Chevy Chase, Chebalos har de tagit in en bra Ramsey-ersättare längre ner på plan. Niklas Pepe tycker jag känns verkligen som spelarna behöver, och att de offrar Iwobi för honom känns mer än rimligt. Och Saliba är enligt folk som kan Ligön ett framtidsnamn. Så ja, jag tycker det här är ett jättebra fönster faktiskt. Vad säger ni?
Ja, det är väl det 4 som typ kan bli en 5, känns det som också. Det är, kan bli väldigt avgörande för Arsenals tabellplacering, tycker jag. Så jag kan nästan träcka mig till en liksom, nästan en 5 kanske.
Ja, jag vill vänta lite med det. Men en solid 4. Vad säger ni två humla dumla där borta? Vad säger ni?
Jag kan gå med på det.
Ja, absolut. Även om jag ställer mig skeptisk till försvarsvärdningen.
Ja, jag är också fortfarande orolig på försvaret.
Men det är klart att problemet är ju inte spelarna längre, eller till viss del. Men det finns ett stort problem med Emery, tycker jag. Men ja, absolut. Arsenal kan ha gjort hela ligans bästa fönster faktiskt.
Ja, då går vi vidare till AFC Bournemouth. Oj, vi kanske borde haft dem först. Men nej.
Antingen har de först, eller så har de typ 4 där de ska ha bara.
Okej, vi hoppar. Vi kör Aston Villa istället då.
Tack.
Så väntar vi. Aston Villa, otroligt ambitiöst transferfönster. Jag tror det slutade på över 1,5 miljard i slutändan. Tom Heaton, målvakten från Burnley, Wesley Moraes, Club Brugge, anfallare, Tyrone Mings från Bournemouth. Den här 3CG som inte duglig 3CG för turkiska ligan.
Douglas som man Rich lever på sitt City. Namn bara.
Vad ska man säga? Det blir ju spektakulärt med så många bra spelare, även om man kan hitta liksom...
Så många bra, det vet vi inte.
Nej, men förlåt, så bra. Så många spelare menar jag såklart.
Alltså, de har ju bara plockat in spelare som liksom, man tänker, ja, men de här har... De här har gjort det ganska bra i belgiska ligan eller Turkiet.
Det känns lite så här Fulham, alltså att man ja, kommer upp och bara värvar ihjäl sig och sen så kommer det gå åt helvete. Ungefär så känns det.
Det känns ju så. Sen kan man, om man går in på specifika värvningar så tycker jag att Tom Heaton är en superlogisk ja, värvning.
Det är en jättebra värvning.
Duktig målvakt. Douglas Luiz, enligt Petter så är ju det en jätteduktig och talangfull spelare som också högt skattad av Pep Guardiola. Det känns som det kan bli en kanonvärvning. Sen har vi de här liksom mer oprövade. Eze Konsa från Brentford har man otroligt dålig koll på. Trezeguet som vi nämnde, bra siffror i turkiska ligan. Det behöver inte säga så.
Nej, men de har ju, de hade ja, problem defensivt, så det är väl rimligt egentligen. Ja,
Tyrone Mings har varit inne på.
Ingen höjdare för mig. Men å andra sidan så, det var ju någon som kommenterade det efteråt på Twitter och skrev att vad fan du får koll på Tyrone Mings egentligen? Och då sätter de i Jasvilla. Ja, nej, det har ju inte... Jag har inte sett överdrivet många som vill ha matcher i vår. Men från det man kommer ihåg i Bournemouth så var, är det ju ingenting att hänga i julgran.
Nej, jag, med taget alltså, jag vill ändå,
ja, han är ganska bra.
Ja, jag skulle kunna tänka mig en trea på det här fönstret. Som du säger, Therese, alltså problemet är ju kvantiteten i sig är något slags hinder. Men om man bara kollar på spelare för spelare så tycker jag det är ganska smarta affärer.
Det är spännande,
ja,
i alla fall.
Men frågan är hur det kommer funka som lag liksom. Det är väl det. Men jag måste säga att jag älskar tv-pengar i Premier League. Jag vet att egentligen borde man inte älska dem. Men jag älskar dem.
Gissa hur mycket pengar Aston Villa har lagt på det här fönstret.
Jag sa 1,5, men jag skulle tro det att det är 1,7 kanske.
1,7, ja, det är närmare. Kim?
Ja, 1,9 då.
1,9, ja, du är ju närmare.
1,8.
Ja, du är närmast. Lite mer än 1,750,000,000. Ja. Och det är så netto. Ja. Det är sinnessjukt. Hur fan har de råd?
Ja, hur har de
otroligt roligt.
Alltså, det här är ju fan ett mindre lands BNP. Ja. Det är helt sjukt ju.
Ja, och man kan såklart anlägga Simon Bank filtret på allt vi pratar om och säga att det är vidrigt med sån här kapitalsolidifieringar. Och det är det. Vi kan ha det som brasklapp. Jag tycker sjuksköterskor ska tjäna mer. Slut. Men jag tycker det är kul att Aston Villa lägger jättemycket pengar på att köpa spelare.
Men det är
bra, men
jag håller inte med.
Det konstiga här är ju egentligen att det läggs så mycket pengar på de här spelarna, men alltså nästan 2 miljarder, det skulle de kunna bygga en otrolig akademi för. De skulle kanske ta in de bästa ungdomstränarna i hela världen. Mm. Alltså med de där löneutgifterna, de skulle kunna satsa otroligt mycket på att bygga en stabil grund. Alltså Birmingham-området har ju en enorm talangpool. Det är klart som fan att det går att bygga något stort där.
Men du förstår ju vad det handlar om, att man vill vara kvar i Premier League en säsong för att få ännu mer pengar på. Det är en risktagning att satsa.
Men är det verkligen en risktagning om man verkligen anstränger sig för att få fram de bästa spelarna i hela det upptagningsområdet?
Det kan ju ta 5-6 år.
Ja, exakt. Och det är det som är, alltså, tänker du ur ett ekonomiskt perspektiv som ägare, så måste det vara mycket smartare. Alltså avkastningen på det kan ju vara enorm. För du skulle få fram Wilfried Zaha-talanger varje år. Mm. Det är ingen chansning. Det är en säkerhet. Om du skaffar den bästa akademin i världen med de bästa ungdomstränarna, klart fan att du har råd, du kan få fram det inom 8 år liksom. Ja. Och i längden så är det ju mycket, mycket bättre än att lägga 2 miljarder på Tyrone Mings.
Ja, det är det man ofta säger, men det är väl inte det liksom Premier League-ägarna i gemen är liksom kända för.
Nej,
superlångsiktigheten.
Nej, de vill stanna kvar och få pengarna för säsong.
Tyvärr.
För säsong.
Tyvärr.
Brighton, märklig värvning där.
Vi sa tre.
Ja.
Jag tror alla håller med.
Alla håller med. Ja,
ja, det kan ju gå hur fan som helst.
Men Brighton, de tar in Adam Webster då, högt skattad Championship back från Bristol för det är klubbrekord, är det. Typ 220 miljoner. Då tänker alla att okej, det här är för att han ska ersätta Louis Dunk. Mm. Louis Dunk stannar kvar.
jätte konstigt.
Då har de alltså 3 för sin position jättebra mittbackar i Duffy, Dunk och Webster.
Men Therese, du som har allsvenskan koll, spelar Potter med någon form av trebackslinje eller?
Nej.
Nej, då är det jättekonstigt.
Då har de har en alldeles för bra mittback som kommer få sitta på bänken. Som någon annan skulle kunna ta. Ja, det känns nästan som att de köpte honom och trodde att de skulle få sålt Louis Dunk. Leicester köpte inte honom. Och nu sitter de där med...
Kul.
För han är också 24, så är det inte så här... Absolut, det är en värvning för framtiden, men han är inte purung. Och Dunk och de är väl 27 eller någonting. Så. Ja. Ja, utöver det, Leandro Trossard, noll koll på honom, såklart.
Så bra match på försäsongen, av det jag har läst mig till. Såklart inte sett någon Brighton-match på försäsongen, men
Jag vet, ja, jag vet inte. Vi har ju pratat om att Brighton hade ett lag som kanske inte var optimerat för Potterfotboll till att börja med. Och då hade man kanske velat se lite mer från dem. Jag ska sätta en tvåa på det här.
Men får ju en Aaron Moy här. Det är ju en
Aaron Moy är ju bra.
Stabil mittfältare.
Men det är ju också en, han är ju främst defensiv.
Alltså han har ju en bra fot. Det är klart att han kan funka som någon form av speluppläggare i ett Potterlag, tror jag. Alltså nu,
Aaron Moy är ju duktig.
Det ska, jag såg Östersund när de spelade i slutspelet i Europa League. Det är det enda jag sett av Östersund i mitt liv. Men jag kan tänka mig att jag tycker att det känns ganska bra ändå. Man får in ja, men annars är jag ju svag för Brighton så.
Men det känns lite, känns det inte lite där ganska ambitiöst eller för ett Brighton-fönster?
Jag vet ju också
eller?
Det.
Jo, men man jämför ju med de alltså, andra lagen. Ja, alltså, alla Premier League-lag är ju ambitiösa nu.
Men om man jämför med Brighton liksom. Brighton mot Brighton, är det inte ganska ganska kul fönster? Eller ganska ambitiöst?
Jo,
fönster,
jo.
De visar väl någon sorts framåtanda liksom.
Ja, men det är tydligt också att de vill gå bort från så här Glenn Murray-grejen. Alltså få in Neil Maupay och Leandro Trossard, liksom någon form av mer flärd, fart och mer teknik. Inte bara ha Pascal Gros inlägg på Glenn Murray, utan ja, men jag tycker ändå att det känns defensivt så är ju Brighton bra. Det är ju där, där är de ju safe typ.
Men två. Alltså tre är ändå bra. Två är ju god.
Men jag tycker att Brighton gör ett bättre fönster än vad Aston Villa. Men det är bara jag.
Det är jättesvårt att veta.
Ja, såklart, för att Aston Villa bara har chansat. De har stoppat ner näven i en jävla påse med spelare och har tagit upp den. Så de har vi betalat 2 miljarder för det här.
Therese, du får, eller ni två, Kimpa och Tespa.
Jag kan sträcka mig till en trea.
Tespa? Mm. Vad fan är det frågan om? Vad gör jag här?
Tespa. Så, vad säger ni? Vad säger ni?
Jag tycker det är skitsvårt.
Då säger vi en stark tvåa. Vad säger ni om det?
Ja.
Jag köper. Ja, bra. Burnley, här blir en etta va? så otroligt trist. Erik Peters från Stoke, Jay Rodriguez. Jag förstår, Danny Drinkwater på lån.
Nej, det är
Det är det mest väntade värvningen genom alla tider, eller?
Alltså han kommer inte vara han var ju såklart bra i Leicester, men han kommer ju inte vara bra.
Nej, såklart inte.
Nej, ska vi sätta detta? Det här är så jävla trist.
Vi hoppar över, vi går vidare.
Stackars Burnley-fanet Martin som nu trogen lyssnare och alltid får höra vårt skitsnack om Burnley.
Okej, låt oss prata lite om Burnleys fönster då.
Nej. Okej,
låt oss ge den Drinkwater 5 minuter.
Alla ska säga ett ord var då. Jag börjar, tråkigt.
Trist.
Tristess framkallande.
Ja, oh, nej, det är ju skit. Det är ju bara det.
Det var ju inte ett ord. Bournemouth, här är Wilson på lån. Vad säger du om den?
Ja, men det är väl en rimlig värvning. Alltså det är väl jättebra.
Det gick jättebra med Jordan Ibe, eller?
Vår största talang i PS. Jag tror jag sa någon gång att han var större talang i Sterling. I affekt i och för sig. Men
du har också
sagt
att Memphis Defy var Europas största talang. Vad sa du också?
Ja, det såg jag fan fast. Han var ju svinbra i Ajax.
Jo, men ja.
Det var ju huvudet som inte hängde med. Ja. Det var inte hans talang som du brast. Sen sägs det ju att Liverpool vill satsa på Harry Wilson i längden. Det tror jag ju vad jag vill om. Utan jag tror att
det tar ett tydligt språk att han försvinner.
Då skickar jag honom till Bournemouth för skyltfönster, såklart.
Ja. Mm. Utöver det så har de ju tagit in Jack Stacey och Lord Kelly, två mittfältare. De tog in Huddersfield-mittfältaren Philip Billing och en ytter, Danjuma från Club Brygge. Det är ganska dyra köp. Men som ändå har gått under radarn på något sätt. Det är ändå så här 14 miljoner pund för Danjuma, 15 miljoner pund för Billing.
Och så blir de bara av med Tyrone Mings som de sket fullständigt i, får 25 miljoner pund för en
också han liksom sett som inte ens är startspelare.
Nej, precis.
Och får 10 miljoner från honom.
Det är ju jättebra gjort av Bournemouth. Alltså det är ett superfönster av dem på ekonomiskt sätt.
Ja. Mm. Ska vi ge dem en trea?
Ja, men absolut. Även så jag kan nästan sträcka mig till 4.
Det blir en 3.
Ja, men de får in alltså just på liksom ytterbackspositioner som ändå är en viktig del jag ser ju ett Bournemouth som är hyfsat svaga. Det är någonstans de brister, så är ytterbackspositionerna, men jag ser ändå att Eddie Howe spelar med ett lag med bra ytterbackar. Mm. Och nu får de ändå in Lloyd Kelly som är högt aktad liksom i Championship, så ja, men så Philip Billing kommer in på mittfältet, tror jag kan funka väldigt bra. Det var ändå den enda spelaren som var hyfsat bra i Huddersfield, som Moj bara var skadad typ. Så, ja, men jag tycker jag kan nästan sträcka mig till 4. Men också för att jag älskar det här.
Vad säger vi då, gänget? Ska vi ta en, ska vi inte ta en trea? Pontus kan
du
inte få
kan bestämma
en,
allt.
Han kan inte få igenom en fyra på det här.
Trea.
Ja, vi kör trea.
Jävla as.
Chelsea då tycker jag ändå att, absolut, de har transferförbud. Vi kan ändå prata om dem en del. För att, det här, att de släpper Luis för den pengen. Och Rüdiger är väl skadad. De har Christensen och Kurt Zuma.
Ja, det är vad de har.
Det är väl jättedumt.
Det är Frank Lampards första intryck liksom, eller avtryck. Skicka en mittback.
Men det sjuka är ju att allting verkar handlat på så här, hända på en vecka, att vara typ så på en träning som han bara nej Luis, du dålig du visar inte tillräckligt bra mentalitet, så du kommer inte starta premiären typ.
De har ju bråkat när de spelade ihop. Kombinerat med att Edu, Arsons nya sportchef då, har samma agent som Luis, så
ja. Han Lampard har också suttit i Sky Sports eller något sånt där och, eller om det var BT Sports, och sagt att han är som en, han är ett FIFA-spelare liksom. Han är inte bra egentligen.
Ja, men absolut, det kan man, det kan man ju tycka, men nu sitter de där med Kurt Zuma och Christensen. alltså två backar med, jag vet inte vad man ska säga, det är så här potential.
Det är
så, men det, ja, men känns det väl, fortfarande som att det är,
man får anta att Azpilicueta får gå in om det är någonting som alltså om det skulle behövas. Ja. Men nej, det är klart att varken, eller Kurt Zuma tycker jag har varit bra i Everton. Alltså jag tycker att han har varit,
jag tycker Kurt Zuma när han kom fram tyckte han var svinlovande. Jag tycker verkligen
han Christensen har jag aldrig sett potentialen i honom som alla Chelsea-fans har gjort. Så,
nej.
Men ja, det blir väl spännande.
Nej, jag tycker det är konstigt.
Men och alltså för att ha gjort ett, för att ha en transferban, ganska bra fönster då.
Vad menar du?
Ja, men liksom så här, ja, men så den får in en Pulisic, Kovacic.
Pulisic räknas inte det här fönstret.
Nej, okej. Okay, ja, då okay, absolut. Men
så att de köper loss Kovacic, vilket ja, det känns habilt på något sätt. Även om jag inte är riktigt lika imponerad som alla andra. Nej. Jag tyckte han var lite bra i Europa League.
Han var ju inte bra i Premier League. Nej.
Nej. Ja, ja, och sen släpper man ju Hazard, men det är svårt att göra något annat såklart. Spelat för den summan och utgående kontrakt och whatnot. Så nej, jag vet inte. Det är så svårt att betygsätta ett lag med transferförbud.
Jag går ju inte. Är Bakayoko tillbaka i Chelsea?
Nej, vart fan gick han?
Mycket bra fråga.
Gick han tillbaka eller gick han? Ja. Jag vet att han försvann i alla fall, vilket gjorde mig oerhört ledsen.
Ja.
Men jag vet inte, han verkar.
Det står att Galatasaray vill köpa honom. Han är tillbaka i Chelsea, ish, men de kommer att sälja honom.
Aha.
Med största sannolikhet. Ja.
Ja, okay.
Ja, nej, alltså Chelsea kommer ju satsa mycket på sina unga spelare. Och det känns väl smart med tanke på transferförbudet, men Luis-försäljningen tycker jag är märklig.
Den är jättekonstig.
Den är konstig.
De förstärker också en direkt rival.
Men förstärker. David Luiz är en dålig mittback. Nej, men, han var ju alltså, även jo, när han spelade, USP var ju att slå långbollar.
Men Arsenal är ju bättre med David Luiz än utan David Luiz.
Alltså jag vet fan alltså.
Ja, men okej, så du tycker på allvar det är bättre att spela Mavropanos eller Holding än David Luiz, som ändå liksom vunnit Champions League och
Jag tycker det är bättre att spela med Koscielny.
Ja, men Koscielny är ju borta.
Jo, men då blir de inte förstärkta.
Jo, men, vad jag menar är så här, om de inte hade köpt in Luis så hade de varit svagare. För Koscielny skulle ju bort hur som helst.
Ja,
han bråkar sig bort från klubben. Vad ska man göra liksom?
Jag vill bara bråka.
Det är inte så att Arsenal ville sälja Koscielny. De vill ju ha kvar honom.
Men David Luiz har ju sina stunder, men han har ju också sina stunder, om ni förstår vad jag menar.
Ja, men också när det innebär också att Chelsea eventuellt blir väldigt mycket svagare, så är det ju alltså,
ja, det är klart det är konstigt.
Det är ju jättekonstigt.
Man brukar få betala ganska höga priser när man köper mellan så här rivalklubbar. Man brukar alltid få lägga på lite. Och därför gör just så här David Luiz för 8 miljoner pund. Visst, han är 32, men ja,
han förlänger ju några år kvar ändå. Det är ju ett ria pris där.
Ja, ja, nej.
Ja, det är det verkligen.
Ja, jag tycker
man kan ju bara sätta en get.
Det
är för att det är så oprövat. Alltså det går inte att betygsätta det. Alltså, nej, det är snarare, inte för att det är dåligt, utan för att det går liksom inte att betygsätta.
Ja.
Nej, såklart.
Okej, vi går vidare till Palace då. Behåller så här. Tar Gary Cahill gratis. James McCarthy för 3 miljoner pund. Jordan Ayew.
Och så det innebär alltså att Crystal Palace eventuellt kan ställa upp en mittfält med James McCarthy och James McArthur.
Ja,
det är roligt kul.
Spännande.
Jag tycker så här, Kale gratis är väl, det är ju trist men det är habilt. Ja,
alltså det är ju en Hodgson-värvning.
Ja, och sen håller de kvar så här. Om man, problemet är att kvar så här är ju absolut, det är en bedrift i sig, men han är ju, det säger till och med Hodgson, han hatar ju klubben nu, han hatar ledningen i alla fall. Så frågan är hur mycket det kommer att vara värt. Hur kommer han spela den här säsongen?
Ja, men alltså han skulle väl aldrig, spela sämre bara för det. Han är ju obviously en, alltså han vill ju bli såld, så då måste han.
Jo, men problemet är också att Zaha, och det här är absolut inget jag skambelägger honom för, han är ju uppenbarligen en person, hur ska jag säga det här, han har själv pratat om att han har lidit av depressioner, att han blev väldigt påverkad av den negativa uppmärksamheten i United. Jag tror ändå, utan att psykologisera allt för mycket, att sånt här kan påverka honom.
Mm. Men att med flit vara, vad säger man? Att med flit hålla på och bråka och inte vilja spela och så vidare bara för att man ville flytta, det är egentligen, det händer ju, men det är ju, alltså, det faller ju också på sin egen så här orimlighet att det skulle vara, alltså, det är ju inte, det är ju det dumma som man kan kolla på Icardi till exempel, Inter. Ja. Som är liksom en utomordentlig anfallare, en av världens bästa avslutare, och ingen vill ha honom. För att han har varit så jävla jobbig. Mm. Alltså så att det hade ju varit idiotiskt om han bara för att han blir sur för att han inte blev såld håller på och ska krångla den här säsongen. För att då kommer ingen vilja ha honom när nästa fönster öppnar.
Nej,
heller.
Det är sant såklart. Det är sant,
men
såklart.
Sen om det finns andra anledningar som gör att det blir svårt för dem att prestera, då är det en helt annan sak. Ja. Men att så här, med flit, det känns som att, alltså fotbollsspelare som håller på, så de är ju, det är ju barn liksom. Ja. Det är ju, alltså, men då är man ju dum i huvudet på riktigt, för att då kommer man ju inte komma någonstans sen.
Mm. Exakt, så nu hoppas att du inser det här när du försöker bråka dig bort från Kick and Rush.
Det är ju fan Pontus som bråkar sig bort från Kick and Rush.
Ja,
nej, jag bråkar och ni tvingar bort mig. Du bråkar ju så att vi ska, så att du använder det som en taktik.
Du bråkar dig bort till Gävle idag till exempel. Ja, helt otroligt.
Men med Palace då, de säljer också Wan-Bissaka, det ska man inte glömma. Det är en försvagning. Ska vi sätta en tvåa på det här?
Ja,
för
absolut.
Det är viktigt, ja, att
de känns, ja, det är viktigt. Ja. Alltså de inte tappar någon är ju bra, men nej, de blir ju inte avsevärt bättre. Eller framförallt så, Wan-Bissaka, det är ju ett tapp.
Mm, det är klart.
Men jag tror inte att de står och faller med honom.
Vi sätter en två. Ja. Everton, där vill jag prata med dig, Therese, om Moises Keane. Hur bra är han?
Ett uttal du fick rätt.
Ja.
Nästan, Moises sa han först.
Ja, men jag rättade mig själv.
Det gjorde du väl.
Det vill jag faktiskt säga.
Moises. Ja. Det låter så himla obehagligt.
Moises. Jag har fått för mig att han är
jättebra. Det är en del av Teletubbies.
Ja, han var ju på en run, om man säger så, under en period förra säsongen när han kom in och avgjorde precis varenda match han kom in i mot Milan bland annat. Skitirriterande. Men det är ju en spelare med enorm potential. Jag vet inte exakt hur gammal han är. Han är ung i alla fall. Vad kan han vara, 19?
Ingen. Nej, jag, alltså jag...
Nej, jag bara höftade.
Han är 19.
19.
Han är född 2000.
Ja, exakt. Så att han har ju jättelång tid kvar på sig att fortsätta utvecklas. Och jag
25
tror att...
miljoner pund. Och om han utvecklas, sjukt, då kan de ju sälja
fan,
honom för att
kappa det. Med det facitet för 25 miljoner pund. Ja. Hur gör man det?
Du tycker att det är dumt?
Nej, det är bäst, det är ju svinbra.
Ja, för Everton är
ju
svinbra.
Ja, exakt. Ja. Men hur fan får man till den affären? Nej. Det är ju sjukt.
Det är den här Brands, alltså. Han är ojämn men smart.
Men Juventus har ju varit märkliga det här fönstret också. Alltså, de har ju varit otroligt märkliga. Så att, men det är en jättebra värvning, tror jag. Och om han fortsätter att utvecklas, vilket jag tror att han kommer att göra, för att om man ser till att Premier League i stora drag är en liga där det anfalls mycket mer än vad det gör, och det går att anfalla mycket mer än vad det gör än i Italien, så tror jag ju att han kommer att fortsätta utvecklas, och då kommer han vara hur bra som helst inom liksom 3-4 år.
Vad är hans största styrkor? Är det djupledsspelet eller är han...
Men framförallt så är han är ju ganska mångsidig, och han är ju sån jävla näsa för mål. Framförallt när han har blivit inbytt, så har han ju verkligen varit med och avgjort. Men han är ganska mångsidig, han är ju snabb, han är teknisk, han är bra med bollen. Alltså, så att jag tror att han kommer kunna bli hur bra som helst.
Finns det någon spelare man kan jämföra med?
Oh, herregud, jag hatar att jämföra spelare med varandra. Okay. Ja, men... Jag sa i en annan podd igår att det borde vara belagt med dödsstraff och jämföra Cutrone och Inzaghi till exempel.
Oj, kul.
Ja, det är ju sjukaste jämförelse jag har någonsin hört. Ja.
Men hur skulle du jämföra Cutrone och Inzaghi?
El Shaarawy, va?
Ja, El Shaarawy. Mm. Vi kan jämföra alla med El Shaarawy.
Det tycker jag faktiskt.
Ja, nej, men alltså...
Men jag ska säga något om Everton i stort bara.
Ja, det här är ju ett otroligt fönster.
Ja, det här är...
Det är ju synd att de tappar Gunnar Gay, såklart.
Ja, och att de inte har Zaha heller. Som ändå kändes superrealistiskt. Ja,
då valde de ju Iwobi istället för Zaha.
Ja, och det är ju... Iwobi är ju ett eget kapitel. Han är ju överskattad i vissa Arsenal-läger, som sörjer honom jättemycket nu. Men han är också underskattad i ligan i stort, tror jag. Mm. Han ses ju som någon form av clown, och det är han ju verkligen inte. Det där är en jätteduktig fotbollsspelare som jag inte tror det är bra nog för Arsenal dock. Och jag är inte säker på att han kommer att göra succé i Everton. Men om man kollar i övrigt så vilka ytterbackar de kommer ha nu då, om den här Sidibe, utan man
Sidibe.
Och sen Digne på andra sidan.
Jag menar, Sidibe har ju han var ju
Gomez var ju helt rätt att köpa loss.
Så såklart. Men Sidibe var ju jättebra i Monaco när de var som bra. Men han har ju varit enormt ifrågasatt de senaste säsongerna.
Men det är också Monaco i stort som har varit
Så är det ju verkligen. Jag läste på alltså, när Monaco twittrade ut att det var klart, så är det massa som skrev, alltså Monaco supportrar som bara äntligen typ så här, skönt att få bli av med och köpa dem direkt. Alltså så ja, vi får väl se.
Men det är klart att supportrar är så dumma i huvudet.
Alltså, så är det.
Jag tror ju att det blir, det är en riktigt bra värvning, tror jag.
Men det är klart att de behövde ju, det sa vi ju när vi gick igenom Everton också, att de behöver ju uppgradera Coleman.
Ja.
Men sen så saknar de fortfarande en mittback, tycker jag. Nu står de ju där med Keane, vilket ju är en, ja men han är ju habil.
Jeremina
och sen står de där med Jeremina som är en otrolig sopa. Så blir de av med Kurtzoma och Jagielka, vilket innebär att de i princip, alltså är det, alltså jag kommer inte vända sig om de ska vem som ska liksom vara där och täcka upp om någon av dem blir skadade.
Jag skulle sätta Everton som en stark trea, eller? Alltså det sättet att man hade ambitioner.
Om inte en fyra så.
Ja, alltså jag tycker att de är ett jättebra fönster. Och det enda som saknas är ju en mittback. För där är de inte breda. Det är en skada. De är en skada på Michael Keane från att vara ett läckande såll.
Jag vet bara, jag känner bara att det finns riskfaktor i Iwobi.
Men han kanske inte ens är startspelare. De har ju de har Bernard som visade.
Jo, han är ingen, men då har man lagt, alltså, ska de verkligen lägga?
Men det är väl bredd kanske?
Är Everton en klubb som lägger 400 miljoner på breddspelare? Jag vet inte, de känns inte som att de är där än, alltså.
Nej, men de släpper ju Edmund Lockman, som jag själv tycker är otroligt underskattad.
Men jag hade ju inte riktigt den framgången i Premier League som
tyvärr. Men de behöver ju bredda sitt
fotbollslag.
Ja, men sina ytterpositionerna behövde de ju. Men alltså den fronten med Richarlison, Bernard och Calvert-Lewin tycker jag håller en hög Premier League-klass. Och då breddar det med Iwobi som eventuellt inte startar varje match men ändå är där, tycker jag ändå är ganska smart. Och Moise Keane.
Okej, men jag kan gå med på en svag fyra då. Men jag är lite besviken på att de inte fick så här.
Tack, det första betyget jag fick med mig.
Leicester ersätter inte Maguire.
Det
var en otrolig skräll, va?
Det är så jävla konstigt.
Det kanske är ett statement.
Utöver det, bra värvningar. Alltså, Jose Perez tror jag kommer passa perfekt i den fotbollen. Och Tillemans, att de köper loss honom från Monaco. Jag hade ju en bra säsong. Men vad hände med Maguire i chatten? Det känns som att det var det mest väntade.
Det är så jävla
konstigt. Alla bara väntade på att Lucien Dunk skulle komma. Men,
Så snackas det om Akea eller Dunk. Ja, det är fan jävligt. Jag tänkte inte ens på det. Men det är klart, det är ju sinnessjukt gjort.
Sen får man ju tycka att, alltså absolut, det är jättebra att de får den där summan för...
Ja, men de utnyttjar det ju inte.
Nej.
Det innebär att de kommer behöva köpa en mittback i januari. För nu står det där med John Evans och Wes Morgan.
Ja, och den här turkiska killen som jag inte ens försöker på mig uttala, som Arsenal också var ute efter ett tag, han som kom från Bundesliga. Suyuncu, som inte alls hade någon speciellt imponerande första säsong. Nej, det är ju det är jättekonstigt. Att de inte köper mittback. Ja, så det tycker jag sänker dem till en tvåa faktiskt. Det kan ju
absolut. För nu är det ju bara Jose Perez som vi vet kommer att kliva in, och han kommer ju vara bra.
Ja, och sen att de köper loss Tillemans får man ju räkna som det här fönstret.
Absolut. Det är ju en enorm klassspelare. Han går ju in i de flesta lagen i publiken.
Nej, alltså, jag tycker
Dennis Praé eller fan uttalas högst oklart hur bra han är. Jag har ingen koll.
Vet du något om det? Han ska ju vara duktig.
Sampdoria i Italien, va?
Sampdoria är från Italien. jag tycker vi sätter en tvåa på det här, för Maguire-beslutet är jättekonstigt. Sen har vi, det finns några Leicester-fans där som vill säga att men vi har den här superakademikillen. Okej, come at me, men just nu känns det... Ja.
Nu kan, det är nästan så att man tänker, men Ndidi kanske går ner och spelar mittback.
Ja.
Alltså, den nivån är vi på. just nu.
Liverpool har värvat en funkofob, en rödhårig och en tjock spanjor. Kul va?
Ja, kul.
Harvey Elliott, yngsta Premier League-spelare någonsin va? Mm. 16 och några månader.
16 år och två dagar, eller en månad och två dagar. Ja.
Ja.
För 0-3.
Kul. Ja. Jag vet inte. Sepp van der Berg, hyllade i Holland, ingen aning. Lång mittback.
Ja, nej, han har inte heller riktigt stuckit ut på försäsongen. Och,
han är så jävla ung va? 17. Så jo, det är svårt
men det finns ju andra, alltså i egna leden. Liksom. Ja. Kiana Höver har ju... han har ju fått en plats i A-truppen nu och stuckit ut betydligt mer än
vad. Men han kostar ju troligt ingenting.
Nej, det var väl en miljon pund typ.
Ja, så det spelar ingen roll.
Adrian gratis. Ja. Alltså, ja, det har inte hänt någonting. De har inte tappat någonting som spelar någon roll. De har inte köpt någonting som spelar någon roll.
Nej, det är ganska intetsägande. Men frågan är vad som händer med Sturridge.
Ja, det är ju jättekonstigt. Eller? Att han inte har fått någon
i klubben. Det är ju...
Alltså, han måste ju ha varit en... Alltså, är det lönekraven kanske? Alltså, varför plockar liksom inte en klubb som...
Han blev väl avstängd också, den här spelskandalen. Kan inte den ha skamfirat hans rykte lite?
Nej, det är svårt att tänka med det alltså.
Han är en fusk.
Någon Birmingham-klubb borde ju plocka upp honom. Det är ju...
Någon Birmingham, så otroligt specifikt. Det är väl bara någon PR-klubb som behöver anfalla.
Ja, men, nej, men just med tanke på, han vill väl hem till Birmingham, tänker jag. Alltså på den här morsan.
Jag har varit i Birmingham, det är ingenting man vill hem till.
Nej, men han vill, en hel byggnad. Men det har ju liksom så varit snack om att han vill dit, att han hänger mycket där. Och liksom, så det är klart att alltså, de villar som har lagt en... eftersom de har lagt alla pengar i hela världen på spelare som ingen någonsin har talat om, så borde de ändå kunna ha gett ett kontrakt till Daniel Sturridge. För att ge någon form av... Ja, men, det är klart att Sturridge är ju inte... Han är ju inte vad han en gång var. Men det finns ju någon form av... Det finns ju kvalitet där. Och får man ut den så är han ju en klassspelare.
Jag kan tänka mig att han skulle kunna göra nytta i ganska många PL-lag.
Ja, men absolut. Det är jättekonstigt att han inte fått någon... Men det kan ju vara att han helt enkelt har för höga lönekrav och att det är ingen som kan betala det. Så det är väl MLS förmodligen han kommer hamna.
Jag tycker Villa borde ta honom faktiskt.
Ja, verkligen. Ja, men Villa, det vore ju en jättevärvning av Villa. Alltså, framförallt med tanke på hur mycket pengar de har lagt så är det väl bara att plocka in honom. Ja. Men
vi sätter väl en två på Liverpool, va?
Alltså, det går att ge mer än en etta.
Nej, men etta är ju underkänt. Ja, okay. Och då på något sätt, det finns en värdering i det. Jag tycker tvåa för att vi tycker att de har ett rimligt
fast. Ja, alltså, det är inte...
Är det inga dåliga, alltså?
Eller på inte sämre.
Alltså, nej, exakt. Etta, då ska de ju ha gjort dåliga köp och blivit sämre.
Ja. Ja. Nej, men jag tycker inte heller att de lagen som är runt omkring... Som har förstärkt. Ja, men City med Rodri och
Men vi kommer till City, du kan inte gå in.
Ja, nej, men jag tycker inte att de lagen som är liksom Spurs och City som har förstärkt. Jag tycker inte att de är så, jag tycker inte att de värvningar de har gjort är så mycket bättre än värvningarna.
Det kan du komma in på nu. Du frågar dramaturgi. Nej, vi har inte pratat om Spurs. Okej, då går vi in på City då. Ja, vi sätter en två här. Ja, City. Så, varsågod. Nu.
Tack. Ja, nej, men jag tycker att Rodri och
Rodri. Han tagit in. Som en Fernandinho-arvtagare. João Cancelo som någon Kyle Walker arvtagare. Backup för 600 eller 700 miljoner rubler. Det här är ju en rolig klubb. Alltså, det är så kul med Pep Guardiola. För han, det argumentet de alltid framför är så här. Ja, men kolla på listan av de 10 dyraste spelarköpen genom tiderna. Mm. Vi har inte ett enda namn. Nej, men ni köper spelare för 60 miljoner pund hela tiden. Alltså, det är alltid en halv miljard minst, känns det. Mm. Hur många halv miljard köp har City? Det måste vara 20 stycken.
Ja, så Pep Guardiola har väl lagt 6 miljarder på det. Det finns ju ingen tränare som har lagt så mycket pengar på ett lag någonsin. Alltså inte ens i närheten.
Jag förstår inte varför de inte kan stå för det. Att de köper otroligt.
Jag vet, det är ju
för det, är så här, det är ingen som säger någonting om att Guardiola och Tiki Chiki Maka Bergstein, att de inte är superduktiga.
Ja, exakt.
Men de spenderar jättemycket pengar. Och den här sommaren, som känns som en ganska lugn City-sommar, har ändå blivit 1,4 miljarder.
Men det City har lyckats med nu, det är ju ändå att de har sålt massa dödkött. Vilket har gjort att de inte, så nettospenderingen är inte så hög, vilket innebär att de kommer inte breacha några FFP-rules eller någonting.
Nej. De får iväg Delp för 100 miljoner, Douglas Luiz för 200 miljoner. Danilo och Dingo eller i och för sig. Det är så konstigt när de gör så här med spel. Kanske Elo blir inte lika dyr. Han blir inte 60 miljoner. Han blir ju
30 kanske 20. Men absolut, och det är ju smart av dem. Men alltså det är ju, alltså Rodri är ju en Gabriel Jesus eller Bernardo Silva värvning. Det är ju en arvtagare. Det är ju inte så att Rodri kommer gå in den här säsongen och dominera. För tanken är att han ska göra det för över lång tid.
Fast det är samtidigt här, Fernandinho är 33, så det är inte så att de köper honom för 5 år framåt, utan det är ju...
Nej, han kommer ju in för att avlasta och liksom vara en del av laget. Absolut, han kommer ju spela. Så är det. Men han kommer inte nödvändigtvis vara...
Men ska vi snabba på lite, för United kommer snart och där kommer vi behöva säga en del. Så jag tycker vi sätter en trea på City. Ja. Håller folk med om det?
Men jag tycker inte nödvändigtvis att City är ett bättre lag nu än förra säsongen. Jag tycker inte att det är
Samtidigt, det är ett lag som har spelat in 198 poäng. Alltså, det är samma sak med Liverpool. Ja, de behöver inte bli... Nej. United, där måste vi snacka en del. För värvningarna de har gjort går det kanske inte så mycket om. Maguire, beprövad mittback. Wan-Bissaka är jätteduktig. Danny James, spännande ytter.
Ja, det är de inte har gjort.
Men de har släppt Herrera och de har släppt Lukaku fick de igen sin investering. Det är ju bra gjort. Men är det här laget så mycket starkare egentligen?
Nej.
Alltså, Lukaku är ju deras enda så här, var ju deras enda liksom specialiserade striker. Herrera var ju oväntat viktig för dem på mittfältet, kändes som. Och han gick gratis. Och jag vet inte, tack med att Spurs förstärker, Arsenal förstärker. Det här känns som ett jättetrist fönster. Så vet man tack med att Gunnar Solskjaer sa ganska nyss att de ville ha 2 spelare till. Det blir inget.
Men är det inte också jätteoattraktivt att gå till Manchester United?
Du tycker på min krönika? Ingen vill gå till Manchester.
Ja, men jag läste den igår. Men det tycker jag du har mycket rätt i. Liksom. Dels att den här klubben är ju...
Mycket rätt, 100%.
Som, ja, kanske. Ja, kanske. Men också att vem... Alltså, det kan inte vara jättesexigt att spela under Solskjaer, tänker jag heller. Jag vet
Nej,
inte.
Nej, de har ju... United har ju hamnat i den fällan som många storklubbar till slut hamnar i när det går dåligt lite för länge. Att just det här som till exempel... Alltså, så här, Milan har ju varit där hur länge som helst också. Mm. Att även fast det är ett jättestarkt varumärke... Det är en jättestor klubb med jättemycket historia, så är det okej, men är det bäst för mig som spelare just nu att gå till Manchester United? Nej, det är inte jättemånga spelare som det är bäst för just nu om de har andra alternativ
exakt.
Och det är inte som att, och med det sagt så jag menar inte, för nu kommer Manchester United-supportrar bli jättearga, jag menar kanske inte nödvändigtvis att, alltså Manchester United är fortfarande ett mycket starkare varumärke än vad Milan är i dagsläget. Men de är ändå på väg någonstans åt väldigt mycket samma håll, att de riskerar att under många år ha svårt att attrahera spelare om de inte får ordning på saker och ting.
Det, känns som det mest uppenbara var ju Dybala, som ju, jag fick en del skit för folk började prata om att jo, men det handlar om komplicerade värvningar eller förhandlingar kring bildrättigheter, och det stämmer ju. Samtidigt så har ju i princip alla United-reportrar skrivit att en avgörande anledning till att United drog sig ur den var att de kände att Dybala vill inte spela för United.
Mm.
Och Eriksen vill ju uppenbarligen inte spela för United.
Men de vill inte spela i Europa League, det är väl det som är grejen. Ja. Det är väl förståeligt, eller?
Ja, jag fattar inte varför de skulle vilja gå från ett Tottenham till ett Manchester United. Nej. Det är ju helt orimligt.
Det är klart Dybala vill försöka slå sig in i Juventus. Det är ju, ja, men någonstans är det en klassspelare, antar jag.
Det är ett lag som ska vinna Champions League.
Exakt, och få möjligheten då att slå sig in i
och där den... hade han kunnat fått en elva. Jävla superroll under Sarri, ja, dessutom. Så att det är klart att jag kan verkligen se att det lockar mer att stanna där och kriga för speltid, för att det finns en ganska perfekt roll för honom i ett sånt lag, vilket det kanske inte riktigt finns i ett United, som man inte vet vad de tänker att de ska göra överhuvudtaget.
Nej, precis, och med hela Pogba-soppan, så det är super, men det är superförståeligt varför Raiola och Pogba gör som de gör, varför de inte vill vara kvar. Alltså det är Pogba urvattnar ju sitt varumärke genom att vara i United, för att han får inte spela Champions League, han får inte visa upp sig på de största scenerna. Vi snackar om en av världens bästa mittfältare som får spela i ett lag som inte är i närheten att slåss om Premier League-titeln. Han är inte i närheten av att visa upp sig på de största scenerna. Det är klart att han vill bort. Sen spelar det ingen roll hur mycket han älskar Manchester United efter sin tid där som tonåring, och hur mycket han önskar att han kunde ta det steget. Men United urvattnar ju verkligen sitt varumärke. Pogba gör det
Fabregas i Arsenal. Såklart om Pogba fick välja fritt så hade han gärna stannat kvar i United och tävlat de största titlarna.
Exakt.
Men nu inser han att det är inte realistiskt.
Och United ser inte ut att gå. Alltså det är ju så att nu har ju, i vårt tips så hade vi United femma, men Arsenal har gått förbi. United
jag har fått en del skit för det, men det var ju innan de här
värvningarna. Exakt. Och då är det ju snack om att United var på väg att värva otroliga spelare. Man blev ju, tänkte man säga, men gud, Fernandes, Dybala, ja, varför inte? Men nu står man där utan en renodlad striker, Det finns ingen, det finns absolut ingen.
Mittfältet är trist alltså.
Det finns ju egentligen ingen anfallare som är spelande. Mm. Rashford är jätteduktig, men han är ju ingen spelare du som du bygger ett anfall på. Han avslutar anfallen, men du bygger inte på honom. Och sen som högerytter, ja, då är det Daniel James och Lingard som ska slåss om det där och mata liksom som en tia. Det här är ju det sämsta Manchester United vi har haft på länge alltså. Det är ju, alltså Maguire är såklart en förbättring, självklart. Men folk pratar om att han ska vara en av de fem bästa mittbackarna i världen. Det är han inte. Han
har
är
inte han.
Ja, gud ja. Ja, men jag har sett att Arwan Bisaka, ja men folk skriver att Van Bisaka är en av de fem bästa i världen också.
Svinhåsad snubbe alltså.
Ja, men Van Bisaka är ju en jättebra värvning. På sikt så kommer han ju vara otrolig för United. Men här, och jag tror att han kommer vara bättre än vad Maguire kommer vara på sikt.
På sikt, ja.
Men Maguire är ju inte topp fem i Premier League i mina ögon.
Nej, men either way så känns det som att det är svårt att klandra värvningen som har gjorts, utan absolut, det som säger, det är värvningen som inte har gjorts.
Men jag menar, de kommer inte lyfta United till att bli ett topp 4-klubb.
Nej,
två värvningarna kommer inte att lyfta United.
De
kommer göra United bättre defensivt, absolut. De kommer att göra dem bättre än de förra säsongen. Men de alla andra klubbar är ju ännu bättre.
Men nu måste vi, och det här blir ju jättesvårt att sätta betyg för det här. För om man bara ser till värvningarna, så trea, men värvningar som inte har kommit, då är vi ju nästan ner och snuddar på, med tanke på att United misslyckas sett till helheten, ännu ett fönster, och de konkurrenterna blir starkare. Men ska vi sätta en tvåa för att vara snälla?
Alltså vi kan inte vara snälla mot alla. Alltså jag tycker definitivt vi kan sätta en etta på det här. Jag tycker nästan
vad säger ni två?
Ja, jag kan köpa en etta också.
Tespa?
Ja, absolut.
Ja, då sätter
Tespa
vi en etta.
Har en Vespa. Åh gud, jag inte kan se det på en Vespa. Du har aldrig åkt en Vespa i ditt liv, va?
Nej.
Du ska aldrig göra det.
Nej.
Bra Benter. Newcastle. Märkligt.
Jätteroligt fönster, eller?
Ta in Andy Carroll gratis.
Det är så jävla bra. Alltså, du älskar ju Steve Bruce. Det här är det bästa som hänt i mänskligheten. Alltså Andy Carroll under Steve Bruce.
Jag blir ju glad av det här fönstret ändå. Jag blir det i alla fall. Det
är så fint.
Ja.
Det är roligt att vi vet ju också att om Andy Carroll är skadefri, då kommer han ju starta varje match före Joel Linton. Alltså Joel Linton värvar sig för en halv miljard. Men Andy Carroll kommer gå före i hierarkin.
Ja. Och de fick ju aldrig behålla Rondon. De har köpt Joel Linton då, som aldrig gjort fler än 8 ligamål. För 400 miljoner. Typ 5 David Luiz alltså. De släppte José Pérez. De har tagit in Emil Kraft. Alltså det här är ju...
Emil Kraft som gjorde VM-succé har vi ju läst om på Twitter. Det är väldigt roligt.
Ja.
Vad har vi på honom?
Emil, alltså det är otroligt spännande att han går dit. Jag tycker ju lite synd om honom att han kommer behöva spela i liksom det laget. Men det är kul, alltså det är superkul att han går till Premier League, tycker jag.
Det är
en helt okej spelare liksom. Så att jag menar, varför inte?
Ja,
skulle kunna vara en bra värvning.
Hur är han offensivt bra eller?
Har du aldrig någonsin sett Emil Kraft spela fotboll?
Jag kan inte svara på den frågan.
jag får tyvärr hålla med Pontus här, jag vet.
Ett landslagsförakt alltså.
Ja,
det är ju helt otroligt.
Oerhört lite om Emil Kraft alltså,
jag kan inte säga om han är defensiv eller offensiv.
Jag vet
att han är högerback.
Jag vet ingenting, ska jag säga.
Jag är på väg härifrån.
Ja, men innan det, säg
Nej, jag tror att det kan vara en bra värvning. Han är ju inte en sån här klassisk liksom wingback, ytterback som bara springer framåt, utan han är ju bra bakåt också liksom. Han är ganska det är svårt att säga jättemycket om Emil Kraft, för att han är så här, han är ganska bra. Det är ingen...
Han kommer inte lyfta Newcastle, men han kommer inte göra bort sig heller.
Nej, han kommer absolut inte göra bort sig. Eller? Det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Men han är ju ingen världsklassback liksom, och kommer aldrig bli det heller.
Nej, men han är stabil defensivt.
Absolut.
Okej, men då kommer han ju förmodligen starta, för alltså, de högerbackarna som nu finns...
Det är absolut tror jag
att
han kommer
göra.
Alltså, det är inte så att Andrew Yedlin är ett defensivt geni.
Men
då är det ju kul ändå med en svensk Premier League. Nu kommer jag efter den här säsongen kommer jag jättebra koll på honom.
Kul
med
en svensk i Premier League.
En till.
Ja, okay. Men vad ska vi säga då om Newcastle i stort alltså? Vad betyder det? Är det en etta eller?
Nej.
Nej, Newcastle som klubb är ju en etta liksom. Men det fönstret kanske inte
Men räknar du in Steve Bruce då och Benitez?
Nej.
Sådana fall är ju en etta såklart.
Jo, men det gör vi inte. Men alltså, Andy Carroll, alltså, han kan ju sabba sitt knä i första matchen. Det vet vi inte.
Han kommer.
Joe Linton, alltså, ingen aning. Gör han fler än 3 mål så lägger ni ner den här podden. Nej, det ska jag inte säga. Perez är ju typ, var ju typ deras bästa bollspelare. Det släppte de. De behåller ju Longstaff. Det är väl kul för dem. Ja, en tvåa. Ska jag köra en tvåa? Jag tycker det här är en etta.
Men då får en tvåa för Andy Carroll, tycker jag. Om han är skadefri.
Det är ju bara för Banten.
Nej, det är inte Banten. Jag tycker att han är bra. Är han skadefri så gör han ju 10 mål.
Nej, han gör inte 10 mål.
Det gör han visst.
Han är jättebra huvudspelare, men han gör inte 10 mål.
Om han är skadefri,
är du helt galen? Han gör inte 10 ligamål.
Om han är skadefri, absolut.
Kan du stå okay,
men, han är ju inte skadefri, så att han gör ju inte 10 mål.
Nej, jag vet. Ja. Men Sebastian, om du säger så här. Om Andy Carroll spelar 20 matcher.
Ja, det gör han.
Varav 15 från start. Då gör han 10 mål.
Annars
får du 500 spänn.
Ja, okej.
Okay. Men det är bättre emot.
Du får Therese Vespa. Okej, okay, ja, jag bättre emot då.
Okej, okay, nästa gång är slut.
Där bottet kommer han inte spela 20 matcher.
Nej, jag vet. Men om han spelar 20 matcher varav 15 från start så gör han 10 mål.
Nej, det gör han inte.
Krångligt. Vad?
Ja, men det är så här vi jobbar efter. Ja. Vi lärde oss mycket om betting efter våran kampanj där på Nans kamp. Så nu, det här kan vi.
Som vi ju vann.
Ska vi just det. Vi bokar det här spelet så sen.
Norwich. Helt omöjligt. Man vet ju ingenting om de här spelarna. Man vet ingenting. Rob Nisset, Archie Mayer, Sam Barham.
Men Norwich är ju Norwich även det här fönstret, eller?
Ja.
Alltså det går ju liksom, ja.
Dermish har de väl tog permanent och jag vet inte vad jag ska säga.
Nej.
Om det finns.
Nej, det är helt omöjligt.
Ska vi ge en två och gå vidare?
Ja, men ja, men
vi kan stå och killgissa om Aidan Fitzpatrick från Patrick Thistle. Eller kan vi säga en två och gå vidare?
Sa du precis Patrick Thistle?
Nej, det
Patrick Thistle.
Patrick Thistle.
Inte Patrick. Ja. Patrick.
Sheffield. Lite mer spännande då. Ollie McBurney. Swansea-fansen älskar honom, upptäckte jag.
Ja, och i Skottland är man också enormt förtjusta.
Så bra värvning där. Ron Morrison kommer bli fiasko.
Ja, han kommer inte spela en match.
De fick förlängt med Dean Henderson, jättebra.
Om en månad så spelar de U23. Sa vi inte det?
Jo.
Ja, det kommer han
göra.
Han borde gå till Thailand typ.
Ja, exakt. Åh gud, enorm Indonesien-aura på honom.
Ja, men 100%. Inom enorm, två år är ju han i Thailand.
Hur har man en Indonesien-aura?
Ja, men är det inte massa spelare som går dit och spelar typ så här, men
ja, men Thailand, Indonesien, för att det är varmt liksom. Ja,
exakt. Och så är det ganska bra pröjs. Du spelar för liksom
ingen skatt.
Du spelar för så här 40 000 på läktarna och alla är liksom tokiga.
Alltså, drömliv.
Du är ju en stjärna och du får bo så jävla fint.
Hade tagit alla dagar i veckan.
Jag vill göra chef.
Jag hade hellre spelat i Indonesien
än i Birmingham.
Än i Burnley. Ja, definitivt.
Det förstår inte jag. Jag avskyr
100%.
Man ska alltid välja den bästa fotbollen, inte var man bor.
Nej, men jag vill ha pengar.
Okej, okay, jag vill sätta en trea på Sheffield. Jag tycker det är Ollie McBurnley bra. Luke Freeman har ju tydligen återigen, när det gäller sådana här spelare i de lägre divisionerna, då flyter man sig väldigt mycket på fanåsikter. Man liksom kollar upp och Luke Freeman har ju väldigt gott rykte. Han är liksom det enda bra som har hänt QPR de senaste två säsongerna.
Ja, det är inte mycket bra som har hänt där.
Ja, och Dean Henderson att fick behålla honom, jätteviktigt.
Det är
jätteviktigt. Jag tycker vi sätter en trea
lite på det. Lite rutin på Jagielka.
Jagielka är högaktig, Jagielka, även fast han är lite gammal. Så det är ju en jätteviktig.
Men ändå gratis, får man säga.
Jag hade faktiskt ingen koll på att han var halvpolack.
Det visste jag faktiskt.
Visste inte det.
Jag visste det. Southampton då. Svårt. Får ju loss Ings permanent, bra. Sen kommer de här belgiska spelarna igen. Mossa Djennepo.
Är det någon sorts Belgien-rekord i år?
Djennepo, bra dribbler läser man sig till. Jag vet inte. Vad ska jag
göra i det här?
Jag vet inte. Den Ings är jättebra att de får loss honom på det. Den Ings är en jätteduktig fotbollsspelare. Ja. Lika bra att sälja Charlie Austin. Bort med honom.
Det är synd.
Jag ger dem en tvåa. Nu går vi vidare.
Ja, det här är en etta. De har ju inte försökt någonting. De skulle ju behövt få in lite ytterbackar och någon central, någon mittback.
Ja, men jag vet inte vad jag ska säga om Djennepo. Men vi säger en etta då. Så om han är jättebra så får någon annan ta det. Pontus är ansvarig utgivare för den här podden. Spurs, där finns det mer att säga. Nu vaknar du. Nu är det kul det här, Therese.
Ja, gud vad kul det.
Ja. En Ndombele, som jag sagt tidigare. Overkliga stats. Verkar vara bra på allt i princip. Precis vad deras mittfält behöver.
Lite Bakayoko.
Behöver inte spela Dier.
I Monaco någonsin igen. Bra.
Många assist på den gubben, va?
Ja. Lo Celso. Tydligen superlöfte. Playmaker-mässigt. Och även om det bara är ett lån så är det någon slags köpoption inblandad. Och de får ju honom permanent. Trist. Inom citationstecken. av Guds nåde att de inte fick Dybala, då är det en femma.
Ja, oh, gud ja.
Då är det en femma. Ja. Då hade det också varit någon slags så här paradigmskifte. Alltså att Spurs verkligen kan göra de riktigt, 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 riktigt stora affärerna. Mm. Men trots allt, sen får vi se vad som händer med Eriksen. När han drar, om han drar gratis eller inte.
Det är svårt att tänka mig att han försvinner egentligen, om inte har någon ersättare eller?
Ja, men det är väl han, Lo Celso. Han är ju också en playmaker med assist. Jag tror inte han är ju mer, han föredrar att ligga lite djupare, men jag tror... Ja.
Han har ju varit som bäst när han har spelat offensivt.
Ja, så jag tror han funkar. Och de behåller...
Det som är positivt med den värmningen då, och om han... Nu sägs det att han ska förmodligen kommer förmodligen spela mer defensivt, alltså att ta en av de två sittande platserna. Men om han kommer fram, vilket innebär då att du skulle kunna få ut Eriksen på en mer statisk plats, inte behöver vara så dynamisk, då får du ut så mycket mer av hans fötter.
Skulle de kunna övertala Eriksen och stanna också, så då har ju Spurs, det kommer de inte lyckas med, men då har ju Spurs jävligt spännande lag.
Ja, verkligen. Ja, man ser det där alltså, från mittfält och framåt så är det ju, ja, det är ju jämförbart med både Liverpool och City.
Det är alltså, jättebra
första elvan, absolut.
Men sen men Dybala hade ju varit kul för dem.
Ja, men så tycker fortfarande att deras ytterbackar är ju inte bra nog.
Nej, det är faktiskt sant ju. Och de har ju försökt bli av med Trippier, Danny Rose.
Nej,
fan kvar, va? Ja. Skulle ju bort. De tog ut honom, eller de lät dem stå utanför försäsongsturnén för att bli av med dem. Fortfarande ingen som köpt dem.
Så jag tycker att han är bättre än vad Ben Davis är, så det är konstigt.
Ja, jag tycker Danny Rose.
Men Sessignon, den var han klar.
Sessignon är också klar.
Han är klar också.
Men också det är ju ingen spelare som förbättrar Spurs nu.
Nej, men det är...
Men mycket bra bredd ju.
Ja. Nej, det blir en fyra på det här. Det här är ett jättebra
ja, ja, det här är ju Arsenal och Spurs som gör bästa fönstret.
Det här är jättebra. Mm. Watford, Danny Welbeck gratis. Craig Dawson från West Brom. Ismail Sarr från Rennes. Kålvärvning. Ingen koll på honom såklart. Men Welbeck är ju en...
Hur kan Welbeck få kontakt med Nitz Sturridge? Det är sorgligt.
Så Welbeck är ju en duktig fotbollsspelare som aldrig kommer göra fler än 11 mål. Ligan, och då är det hans absoluta toppnotering. Men han är duktig, han har mycket boll i sig, han jobbar framförallt hårt för laget, och Watford känns det som hans nivå nu. Jag undrar faktiskt Welbeck allt gott. Han är ett ärkeproffs som trots att han blev typ vad ska man säga, han blev reducerad till ingenting i Arsenal slutändan, så han har aldrig börjat bråka och ja, haft en del skadebekymmer och så. Men ja, jag tycker det är en habil värvning. Ytten då. Ja, det är återigen, det är det här killgisset. Det känns som att det är så många yttrar som köps in för typ franska eller belgiska ligan för ganska stora summor. Och jag vet inte. Jag vet, han verkar vara väldigt eftertraktad. Han är ju landslagsman för Senegal. Ja, kan väl gå bra.
Det kan väl gå bra.
Det kan gå bra. Var bra, ja, liksom.
Ja, ja, men det är väl en ganska... Han har varit ganska hyllad, tror jag. Men jag kollar inte på den där Farmers-ligan, så...
Nej, men gör inte det. Vad säger du, Therese? Du måste få lite energi nu, Therese. Kom igen.
Ja, men jag har inte lyssnat så mycket, för jag har hållit på smsat.
Vem smsar du? Som straff får du sätta getingbetyg på Watford, och vi andra kommer inte bidra någonting.
Nej.
Du ser.
Vad har ni sagt då?
Nej, säg ge betyg på Watford. Du får göra det.
Två.
Ja. Ganska West Ham. Mest ögonbrynshöjande värvningen, såklart Haller från Eintracht Frankfurt för halv miljard ungefär.
Ja, Fornals också väl bra.
Fornals på mitten där. Jack Wilshere ser bra ut under förra säsongen. Har hört.
Alltså.
Kul fönster.
Kommer du ihåg det när han var med förra avsnittet? Det var kul.
Jag tror han fortfarande är med. Jack, är du där? Jag tycker det här är ett kul fönster av West Ham. Svag fyra kanske. Eller?
Ja, men jag kan sträcka mig till fyra, absolut.
Vi kör fyra.
Ja, men verkligen. Alltså, det här är ju ett...
Det är ambitiöst fönster.
Jag tycker att West Ham nu ser ut att vara ett lag som kan utmana om så här, sjunde platsen. Liksom. Och alltså, Pellegrini gillar ju jättemycket. Ja. Och, alltså, det är ju en klart bättre tränare än vad Solskär och Emery är. Så.
Oh, gud, ja.
Ja. Och Arnautovic, man saknar inte Arnautovic. De fick ju bra peng för honom.
Alltså, han var jättebra höstas, men i våras var han ju då var han ju liksom han var inte med.
Nej, han bryr sig inte. Nej. Det är bra att de gör så av honom, tyvärr. Även fast han är en fin fotbollsspelare. Far åt helvete. Wolverhampton då, köper loss Jimenez. statement. Köper väl en loss den docker. Utöver det.
Eller vad är Jesko och Cotrone eller?
Cotrone, just det, vad säger om det då?
Riktig.
Vad har vi på honom som spelare?
Han är ju, alltså, han är ju ung.
Ja.
Han är fysiskt stark.
Ja.
Och han är ju lite av en måltjuv. Mm. Det är väl de främsta.
Han kommer ju vara en backup antar jag. Ja.
Han är ju ingen, vad heter det? Ja, exakt. Han blir väl inte startspelare kan jag tänka mig. Vilket gör övergången ännu mer märklig. Men jag fattar inte varför Milan har sålt honom. Alltså jag fattar ingenting av det. Om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
För att han har ju varit jättebra i perioder för Milan när han har fått spela. Han är inte så här, liksom, han är inte superteknisk med så här, världens bästa första touch typ. Men det är ju sådana grejer som man kan jobba på. Men det är ju en väldigt bra, jag tror att han kommer bli en väldigt bra målskytt. Med det sagt så kommer han inte bli en av världens bästa anfallare. Det är inte det jag säger. Men anledningen till att jag tycker om honom så mycket, det är ju att han är Milan-fostrad också. Och det är det jag inte fattar, varför man liksom säljer honom och köper någon jävla sopa från Lille som är liksom lika gammal typ. Alltså jag fattar ingenting av vad Milan håller på med.
Hur ledsen blev du när ryktena började komma?
Nej, men jag trodde ju inte på det först.
Nej.
Eller jag tänkte så här, det kommer aldrig hända. Och sen blev jag jätteledsen när det blev officiellt. Nej, men på riktigt. Alltså jag har varit skitledsen över det här. Men det är klart att jag tror att han kommer ju fortsätta. Alltså han kommer ju få en ganska bra utveckling säkert i Wolves. Det känns som att de vet ju mycket väl vad de håller på med. Och de har väl sett någonting i honom som de tycker att de kan använda. Det är ju en så här bra spelare. Alltså just nu så är det ju en bra spelare att ha att slänga in i matcher.
Mm.
Och han kommer ju ofta in i skillnad som spelare som springer ganska mycket och sådär. Så att jag hoppas ju verkligen att han fortsätter alltså att han får en bra utveckling i Wolves. Men som sagt, det är ju inte så här förtydligat det här på andra håll också. Det är ju inte som att jag...
I radio eller?
Exakt, i en annan poddradio. Att det handlar ju inte om att jag tror att han kommer bli världens bästa spelare. Folk har ju lackat på mig för att jag har varit så sur över den här försäljningen. Mm. Och menat på att han är inte så bra. Nej, det är fan inte det jag säger här. Jag säger bara att jag älskar honom. Alltså det är så här, det är ju det.
Man kan inte förklara kärlek.
Nej, exakt. Det är det här handlar om för mig. Men sen så tror jag att han kommer att kunna bli väldigt bra. Han kommer inte vara någon spelare eller någon anfallare som liksom kommer göra 20-25 mål varje säsong i flera år framöver. Utan alltså nästan oavsett vart han spelar, höll jag på att säga, men ska han spela liksom i Premier League eller i en stor klubb i Italien, så tror jag inte att han liksom, han kommer att ha svårt, han hade haft svårt i Milan, han kommer att ha svårt här att etablera sig som en startspelare, och då får man ju se hur utvecklingen blir baserat på det. Men jag tror att han kommer att kunna bli väldigt, väldigt bra i alla fall.
Men det är väl just målskyttet som kanske där det skaver lite, eller? Han har inte öst in mål i Milan, och det blir väl ännu svårare, tänker jag, i en Premier League liksom.
Men här kommer han inte alls, för de har ju den liksom, Raul Jiménez, alltså de...
Men han var ju inte startspelare i Milan heller. Han var ju bra den här säsongen när, alltså precis i början där när man spelade i Europa League, då var han ju hur bra som helst. Och sen så har det blivit lite grann att han inte riktigt har varit en startspelare, och sen så kom ju Piontek in och Gattuso ville inte spela med de två ihop, och det sa ju han direkt att så här, jag kommer inte spela med de här två. Han gjorde det typ någon gång, men
Gattuso kvar eller?
Nej.
Ja, just det.
Så att jag tror att alltså, det sägs väl att han mer eller mindre tvingades bort från Milan. Alltså det såg man ju på de här bilderna på när han åkte hem från Milans träningsläger. När han landade på Malpensa. Han var ju inte glad.
Nej.
Han var ju skitsur över att behöva lämna. Och det har väl mer eller mindre varit så att amen, du kommer inte få någon speltid. Så att det är lika bra att vi säljer dig. Typ. För Milan behöver ju sälja spelare också. Man har ju lite att reda upp ekonomiskt. Så att, men jag tror att det är en jättebra värvning. Jag tror att det kommer vara bra både för honom och för Wolves. Men som sagt, han kommer inte få as mycket speltid här heller, tror jag inte.
Nej, men det har varit lite Wolves problem när de har bytt in spelare. De har ju aldrig kunnat få in en målskytt. De har ju spännande spelare att byta in i... gud, hur fan kommer vad heter han? Cavaleiro? Carvalho? Ah, ni vet vem jag menar.
Fråga sig om utlag.
Men ni vet vad jag menar. Med Adama Traoré och Gibbs White. Så de har ju... De har ju fått in...
Adama Traoré är ju världens mest pålitliga spelare. Vad pratar de?
Men de har ju mycket så offensiva alternativ. Men ingen målskytt.
Men det är ju,
och det är ju därför det är ju...
Och jag tror att det är det som är lite oroväckande. Jag tror att hade Cotrone fått mer kontinuitet i sitt spel, så tror jag att han hade fått igång sitt målskytte.
Det kommer inte få i Wolves ju.
Nej, men exakt. Det är ju det. Han kommer ju vara i samma läge i Wolves nu som han var i Milan förra året. Att han får hoppa in säkert så här ja, men nästan varje match att han får hoppa in någonting. Men det blir ju inte heller då när man är så ung. Nej. Och den spelartyp som han är. För han är ju i princip en spelare som bara ska göra mål. Alltså det är ju det, han ska ju inte dribbla av fem gubbar på vägen. Nej. Utan han är ju den som ska göra målen. Vilket gör att jag känner mig lite orolig över just den biten.
Ja, det är det som skaver, tycker jag. Det är det som skaver.
Ska vi summera transferfönstret i PL på något sätt? Jag tycker att Dejan Day var mycket roligare än på väldigt länge.
Sex getingar för det här transferfönstret.
Ja, nej, inte sex getingar, men
det är ju
fyra.
Det bästa, men det är ju det bästa transferfönstret vi har haft på väldigt länge.
Jo, det. Men det blir, hade Dybala blivit klar.
Ja, men allt var ju så jävla bra med alla så turer fram och tillbaka.
Så det är lika roligt när Ornstein går ut och bara säger breaking it off. Då, ja,
exakt.
Spelat med mina sympatier, man mår ju jävligt bra då.
Ja, då njöter.
Först Ornstein går in och så här bekräftar, Tien är klar, Luis kvar. Sen nästa tweet, Dybala off. Ja, sex getingar. Du håller med, Kutrone? Försvinner sex getingar?
Ja, ni säger vad ni... Alltså jag har varit så... Alltså jag har inte sagt någonting när podden känns som. Och det är för att jag har varit så extremt ointresserad av Siller den här sommaren. Så att jag har ju inte följt med och tyckt att det har varit så kul. För att jag har försökt vara ledig efter VM.
Therese, börja då. Börja berätta om din semester.
Vad menar du?
Men börja berätta.
Jag har ju knappt haft någon semester.
Ja, men, okej, men säg något du har gjort med.
Jag var ledig förra veckan och då bryter
vi
på min stuga i Övik och jag träffade alla mina släktingar.
Tack för att ni har lyssnat.
Det var väldigt kul att ha er med.
Ja, vi kommer nästa vecka igen.
Yeah, inte.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.